Jag har sagt det förut och nu säger jag det igen, att när Nya Testamentet talar om att vandra i anden, så tror jag det syftar tillbaka på ökenvandringen. Att ökenvandringen så att säga är den modell som ligger till grund för det här uttrycket. Och det tydligaste exemplet på kopplingen mellan de här två, det har vi i Första Korinthierbrevet 10. Vi ska läsa de första 13 verserna. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet i gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften: folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde, så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, de föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln. Allt det som hände dem är exempel, och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Ja, vad sägs om det här evangeliet? Knota inte, det dödades av mordängeln. Ja, man kan ju bli rädd för mindre kanske. Men låt oss behålla barnaskapets perspektiv och läsa det här, den här texten med barnaskapets glasögon. Om det nu är så här att principen för Guds barnuppfostran är praktik först och teori sen, så måste man ju räkna med att man under vandringen hamnar i många oväntade och oförutsedda situationer. Och där kan ju vi tendera att reagera på samma sätt som Israels folk när folket hamnade i oförutsedda och oväntade situationer. Gud har glömt oss. Det här har spårat ur. Mose har försvunnit upp på berget. Han kommer väl aldrig tillbaka, kan jag tro. Vad ska vi här och göra? Det är bara sand så långt ögat når. Mängder med frågor, eller hur? Vi skulle vilja slippa de där frågorna genom att Gud noggrant förklarade allting innan han gjorde det. Men efter den principen fungerade ju inte ökenvandringen, och efter den principen fungerar inte våra liv heller. Jag blir alltid lite skeptisk när folk kommer och säger att Gud förklarar för mig precis allt vad som ska hända, och jag vet allt i förväg, och jag gör bara vad Gud säger till mig. Ja, jag säger, så fungerar det åtminstone inte i mitt liv. Jag är i gott sällskap med Paulus som säger att vi är alltid rådvilliga. Dock icke rådlösa. Alltså poängen i det jag nu vill säga är detta. Att under vår vandring så kommer vi många gånger i situationer där det verkar som Gud helt hade tappat kontrollen. Eller inte ens frågade efter den. Det var exakt vad lärjungarna tänkte när de låste in sig mellan långfredag och påsk. Det här gick ju helt åt skogen. Vi hade ju hoppats att han skulle upprätta Israel, så gick det så här. Och så får de inte förklaringen för efteråt. Han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och de situationer som nu Paulus citerar när det gäller ökenvandringen är ju ganska stor utsträckning sådana där man liksom tänker att ja, det här projektet har Gud säkert lagt ner. Vi kommer aldrig in i löfteslandet, utan vi får knalla runt här i öknen. Vi kan lika gärna lägga oss till med Moabs döttrar så vi får lite roligt någon gång. Eller Mose, han bara försvann han. Han hade ingen massäck med sig. Nu var han uppe på det här oländiga berget så länge, så han kan. Måste ju bara dö. Det är lika bra vi gör oss en guldkalv. Ta ringarna ur öronen så sätter vi igång. Man kunde ju tycka att ja, men det här var ju väldigt mänskligt. Ja, dessvärre är det ju det. Och ändå står det ju som ett vittnesbörd i skriften att folket varje dag kunde se molnskyn och varje natt kunde de se eldstopp. Och det borde ju på något sätt ha varit tecken nog till att det här var i Guds hand. Men du vet hur det är. Ibland så räcker ju inte det, utan vi tycker det att ska vi känna trygghet i det här så måste vi begripa vad det är som händer och vi måste ha den överblick. Vi måste själva ha allt under kontroll. Men barnaskap innebär ju på ett sätt att byta grund för sin trygghet i livet. Det handlar ju inte om att förtrösta på Gud i den meningen att jag är så andligt utrustad att jag kan behärska alla omständigheter. För det är ju faktiskt inte det vi är lovade. Utan det Paulus säger här, det är att genom alla omständigheter har Gud i förväg berett en väg. Han har åtagit sig att leda dig och mig till löfteslandet. Och anden finns i våra liv. Men ibland tycker vi att anden går väldigt galna vägar. Att våra liv liksom, ja, ser inte ut att gå rakt emot målet precis. Och det kan ju ibland handla om vår synd och detta att vi egentligen inte längre frågar efter Gud. Men även när vi gör det, så kan det ibland verka som att ja, så här skulle ju inte jag skött firman om det hade varit min. Och då måste vi alltså påminna oss hela tiden att jag kan inte ha min trygghet i detta att jag begriper allt som sker. I att jag kan förklara varje detalj. Jag kan inte ha min trygghet i att jag behärskar skeendet. Jag kan inte ha min trygghet i att jag förklarar skeendet. Det är vad köttet vill. Köttet vill kunna förklara och behärska. Jesus förbereder ju sina lärjungar på det här i sitt avskedstal. Johannes 16 och 32-33. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Nu säger inte Jesus här att detta har jag sagt för att ni alltid ska vara lugna som en tallrik filbunker, för det kommer vi inte alltid vara. Om Jesus hade ångest i Getsemane så får vi räkna med det också ibland. Men vi kan mitt i allt sammans ha vår trygghet. Inte i att vi begriper vad som sker och inte i att vi behärskar det som sker. Utan att vi vet att han har kontrollen över det hela. Därför att vi fortfarande håller oss till honom. Och han är med oss alla dagar. Ni vet att i Nya testamentet talas det ju inte väl om bekymmer. Man kan nästan ilskna till när man läser och tänka, så får man inte ens lov att vara bekymrad nu då. Men tanken är den här, att ganska många av de urspårningar som Paulus talar om i första Korinthierbrevet 10 och som hänför sig till ökenvandring, de började med lite bekymmer. Tänk om Mose inte kommer ner från berget. Hur ska vi hitta ut ur den här eländiga öknen? Vart är det egentligen han har dratt iväg med oss? Kan vi komma tillbaka till Egypten? Eller ska vi göra ett flyktingläger här i öknen? Och kommer FN att ta hand om oss? Eller vad ska hända? Det började med bekymmer. Och vi kan ju ta ett sånt här drastiskt exempel ur skriften. Om vi tittar i andra Mosebok 15. Det börjar ju då med det kapitlet med hela folkets lovsång. Mose och Israels barn sjöng denna lovsång till Herrens ära. Herren är min starkhet och min lovsång, och då förskräcktes Edoms furstar, och Herren är en stridsman, och vem bland gudar liknar dig, Herre, och så vidare. Sen så kommer Women's Glow igång, för då kommer Miriams sång här också. Och efter det så är man färdig för att gå ut i öknen. Det är härligt med Women's Glow. Så står det så här. Därefter, 22 versen, därefter lät Mose israeliterna bryta upp från Röda havet och de drog ut i öknen Sur. Och 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Då kom de till Mara. Men de kunde inte dricka vattnet i Mara, ty det var bittert. Där fick stället namnet Mara. Då knotade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Och det dröjer alltså inte 3 dagar efter denna våldsamma lovsång för alla klagar. De kunde ju tänkt så här att var Gud med oss när vi stod inför Röda havet, så måste han vara med oss här också. Den gången var det för mycket vatten och nu är det för lite vatten, men Gud råder väl över bägge, kan jag tro. Men man hade det korta perspektivet på något sätt. Och det får vi i det ögonblick som allting måste hänga på. Att läget är under vår kontroll och under vårt begripande. Ty Gud drar typiskt iväg med dem ut i öknen utan att förklara ett dyft. Han säger inte ja, nu förstår ni Israels folk här, så ska vi gå ut i öknen. Men var bara lugna, det ska bli vatten varenda dag och jag ska på allt sätt, det blir inga problem. Och är det så att jag inte sköter det, så kan ni bara knacka lite på klippan här med staven. Det kommer alltid att finnas. Och så här, ingenting. Utan plötsligt så är de bara där det är så torrt så det knastrar mellan tänderna. Och det är ju livet, eller hur? För nu är det alltså Guds pedagogik, praktik först och teori sen. Eller om du så vill, provet först och lektionen sedan. Det är därför det heter prövningar. När nu Herren har tagit hand om våra liv och på det sättet liksom, ja, höll på sig inifrån och ut förvandlade till något helt nytt. Skapar något nytt. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Så kan man ju lite grann fråga, vad är han ute efter? Vad har han för mål? Och vad går det hela ut på? Och i det sammanhanget så svarar ju skriften ofta genom att tala om 2 riken. Att vi är tagna ut i världen och försatta in i den älskade sonens rike. Och i det sammanhanget läser jag väldigt gärna samtalet mellan Pilatus och Jesus i Johannes 18. Där tycker jag att skillnaden mellan de 2 rikena går i dagen på ett så tydligt sätt. 33 vers. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade, så du är judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa, jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Pilatus var ju inte högsta hönset i romarriket precis, men han var ju i alla fall tuppen i den palestinska hönsgården, om man får säga det så. Där var han högste man. Så vi kan ju lite provisoriskt säga att det vi ser här är 2 kungar som möts. Och de representerar 2 helt olika riken. Pilatus representerar ett rike som är av denna värld. Och när Jesus ska motivera varför hans rike inte är av denna värld, så hänvisar han till att hans anhängare inte gjorde motstånd när han togs till fånga. Om mitt rike hörde till denna världen, säger han, vers 36, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Vi kan säga så här, denna världens riken utbredes genom att man skjuter på någon som tillhör angränsande rik och dödar honom. medan Guds rike utbredes genom att någon som tillhör det riket frivilligt ger sitt liv. Riken i denna världen styrs med makt som styrmedel. Och det betyder att det hela hålls i ordning genom krav och hot. Det är denna världens princip. I Guds rike är inte makten styrmedlet, utan nåden. Och när vi möter begreppet nåd i Bibeln så betyder inte det bara strafffri förklaring, efterskänkning för dumheter så att säga, utan det betyder också välvilja. En ynnest, en förstes ynnest som strömmar varje dag. Nåden som är var morgonny. Det är inte slut med hans barmhärtighet. I den nåden finns inget krav och det finns inget hot. Den fungerar istället efter den principen att den som så att säga ger nåden inspirerar sin omgivning, smittar sin omgivning med en glädje att leva samma liv. Jag frågade nyss, vad går det hela ut på? Vad syftar vandringen i anden till? Vad syftar fostran till? Vad är det för någonting det här det bästa som allt ska samverka till? Ja, det är på något sätt att öppna oss för detta annorlunda sätt att leva. Det som inte bygger på krav och hot, utan det som bygger på nåd och frihet. Att vi får upptäcka att detta är Guds väsen. Detta är vad han är ute efter. Det är till denna punkten han vill föra oss. Det är på det sättet han vill relatera oss till honom. Barnaskapet handlar om att vi på det sättet får leva av vår himmelske faders välvilja som varje dag strömmar över oss. Vi tänkte att fylla oss med den inspiration, vilket ju bokstavligen betyder att ta in ande. Att andas in något. Någonting som fyller oss med den glädje, med den kärlek, med det som är hans natur till att handla på samma sätt. Vi har inte fått ett föredöme att leva upp till, utan vi har en konung att se upp till. Kommer tillbaka till det uttrycket. Och det som är så oväntat och så svårt för oss att förstå, det att tänka oss ett rike, en struktur där inte makten är så att säga det sammanhållande. Där inte krävandet och tagandet och hotandet är det som får allt att fungera, utan där givandet är den kraft som får allt att hålla samman. Därför står den ene försten här med mängder av maktmedel och soldater. Och den andra står ensam och utblottad. Och det är ju så att så länge vi lever i ett sammanhang där människor söker makt, där är nådens rike alltid hotat. Men om ni har en jätteidyllisk bönegrupp till exempel, och så plötsligt så kommer in en människa som får för sig att han ska utnämna sig själv till ledare för gruppen, så vet du hur det går med gruppen. Till frågan är ju då, ska vi möta nu denna människa med hans maktanspråk? Ska vi möta det med makt? Eller ska vi låta honom bli ledare? Alternativ tre är att man lägger ner gruppen, och det brukar ju vara det hela slutar med till sist. Folk får annat att göra, och ja, jag hinner inte ikväll, och ja, jag har ont i liktornarna idag, jag kan inte komma nu, och så liksom pyser det hela ut. Det är vårt vanliga sätt att i all fromhet lägga ner det hela. Men så länge det finns människor som gör anspråk på makt, så länge är nådens rike alltid hotat. Och därför kan jag inte förstå de som säger att till och med Hitler ska vara med i Guds eviga rike utan omvändelse. Hur i all världen skulle det gå till? Det måste ske en åtskillnad mellan de som vill leva i maktens rike och de som vill leva i nådens rike. Och om du tänker dig en plats där man bara samlar människor som längtar efter makt, så kan du sätta upp en skylt ovanför dörren: detta är helvetet. Det räcker ju. Det behöver inte finnas några demoner som eldar med kol och svavel och grejer, utan det räcker ju. Alla kommer att grilla varandra. Det räcker. Och så finns det då ett paradis där alla lever av nåd, utan anspråk och utan makt. Jag menar, maktmänniskorna kan ju stå och titta i dörren och titta in i det där paradiset och säga: kallar ni det här för ett paradis? Ni är inte kloka. Det är ju ren lögn, säger de, och så går de iväg till sitt helvete. C.S. Lewis har skrivit en underbart rolig bok. Den måste ni läsa om ni inte har läst den förut. Den heter Den stora skilsmässan. Den handlar om några som får chansen att åka med bussen från helvetet till himlen. Och när de kommer dit så vänder de allihopa och går tillbaka och sätter sig i bussen igen, för de tyckte inte det var någon himmel. Den är helfestig, den måste ni läsa. Bara höra deras själ när de vänder, alltså, den är toppen. Ja. Ja. Du ska ju bara se till så att du inte övervinner det onda med det onda, utan att övervinna det onda med det goda. Ja, vi kommer till det. Ja, men det är ju alltså en väldigt viktig sak, va? Att vi som kristna lär oss att sköta konflikter istället för att smita från dem, som är en av våra skötesynder. Jag menar, Jesus var ju inte den mes vi har gjort honom till. Och Paulus kunde ju ibland ta ganska häftiga uttryck i sin mun. Det går att sköta konflikter utan att så att säga dra sig in i det onda. Det är mycket bättre att vi säger till Gud att lär mig att sköta konflikten istället för att smita från dem. Som David i, vad det är, 145 psalm någonting: jag tackar dig för att du lärde mina armar att kriga, som han säger. Det kan vi ta som ett ord på vägen innan vi slutar den här lektionen. Ja, det är 144:1. Psalm 144:1. David var en man efter Guds sinne, heter det. Lovad vare Herren min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida. 144:1. Det kan vi behöva lära oss. Det betyder ju inte att vi går och vrider nacken av alla som vi inte gillar. Men att vi får lära oss att sköta konflikter istället för att göra som vi gör. Men vi återkommer till det.